Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur som helst så hade jag nog hellre inte dött av valsperma än att dö i det.
Ja, det är två mot en här alltså.
Va?
Ja, jag får se mig besegrad.
Hej allihopa och välkomna till Killrådet, den enda podden i Sverige som är nominerade till Aftonbladets pris Svenska hjältar. Jag heter Anders Löf och jag sitter här med två av Sveriges modigaste killar, Andreas Lillen Lillhannes och Andreas Granis Granfors. Hur är läget, grabbar?
Jag känner mig lite sliten från midsommar fortfarande.
Fortfarande bakis?
Inte bakis som liksom ont i huvudet och sådär, men trött. Alltså jag har inte hämtat mig riktigt.
Nej, det är fan plus en på den alltså. Rejält slitage, kropp och själ.
Det var länge sedan jag var så full som jag var på midsommar.
Berätta.
Nej, jag var bara helt hjärnskadad.
Var det obehaglig?
Nej, aldrig obehaglig. Bara liksom så här slirig liksom. Jag tror jag drack 1,5 flaska snaps.
Men däckade du? För du sa väl här ganska nyligen att du aldrig hade däckat.
Däckade inte. Däremot enorma minnesluckor, så kan ha hänt det.
Kan det bli en nap här och var?
Ja, kanske. Men det blev lite så här fel, för att vi var 4 killar totalt. Och så höll vi på att köpa så här, snacka innan. Så här, vilken snaps ska vi ha? Bara, vi måste ha den här. Och till slut vi köpte en varsin. Och det var lite mycket, kanske, så här efterhand. Men det var kul.
Alltså, jag tror vi hade 3 flaskor snaps på 8 killar och vi hade en halv flaska kvar dagen efter.
Vi hade inte mycket kvar där. Fredag 23.00, då var det slut.
Vi är mycket vuxna än nu.
Ja, kanske. Det är skönt att det inte är på ett år. Som ni vet, eftersom att vi har pratat om det i podden, så har ju det här oerhört obehagliga carbonara-paret blivit en grej i Sverige. Det är ju en kille och en tjej. De heter Arvid och Ida. De var ju med i årets säsong av Gift vid första ögonkastet. Det är alltså programmet där man gifter sig med någon vid ett första ögonkast.
Det var de som var så himla sexuella i tv.
Verkligen. De har ju varit speciella hela säsongen, kan man säga. Från liksom första tv-ruta har de varit liksom svinkonstiga. Jag menar, han är någon kapten i militären och red in på någon häst, och sen när han ser henne första gången, då vägrar han hoppa ner från hästen. Han sitter där liksom 5 minuter innan han hoppar ner och kramar henne.
Varför väntar han så länge? Vet
Nej,
man
det var oerhört konstigt. De har också varit väldigt så här hångliga. De har varit väldigt på, de har varit extremt öppna om sex och skrytiga också. När de var på parhelg med de andra 3 paren i Gift vid första ögonkastet, de hade ju tufft många andra. Då sätter de och så här öppet hånglade mitt under middagen och så här jättekonstiga. Och det som framförallt många minns är ju då ögonblicket när de blev carbonara-paret. Vi spelade upp det här i podden, men det var ju då de pratade om att de i sexuellt syfte skulle smeta in varandra i carbonara.
Och dessutom
tejpa för munnen.
Exakt.
Jag kan så här klä in mig i lite pasta, så kan du få liksom äta upp mig.
Smeta in dig i massa carbonara. Mm. Sen ser jag fram emot att tejpa för din mun.
Vilket inte hade med någonting att göra. Han bara slängde ut någon sån här rape dream han hade.
Varför kallar de inte för tejpparet?
Det är så, carbonara är så extremt osexig maträtt.
Ja, men det är så kladdig och gräddig
och bitig.
Ja, det är, så, det är liksom bacon.
Gift för första ögonkastet har ju tidigare haft ett annat framgångsrikt par. Alltså för kanske 3 säsonger sedan. Och de blev kända som tacoparet.
Mm.
Men det var ju då för att båda gillade taco väldigt mycket. Och de pratade om det mycket. Men det var aldrig något sexuellt.
Var det inte också för att de var så svenniga? Lite som Taco Svensson. Jo. Den här fotbollsspelaren kallas ju för Taco Svensson. För
ja, så de var liksom så tråkiga. Ja. Liksom. Alltså så ett av människor.
Alltså deras identitet var att de gillade taco.
Vad kul.
Det är som folk som gör identitet att de gillar Harry Potter. Liksom.
Fast det är ändå lite mer edgy. Det kan vara lite cosplay, det kan vara lite... Man kan dra till den där pubben i London och dricka honungsöl. Eller vad
jo, men på tal om cosplay så tacoparet, när de hade sin parhelg, då kom de ju utklädda till tacos.
Det är ju då lite självmedvetenhet.
Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja. Visst.
Men taco kan man ändå ställa sig bakom. Alltså det är gott och det var inte sexuellt. Men det här är ju bara vulgärt, det här carbonara-skiten liksom.
Men carbonara är ju en vulgär måltid.
Ja.
Du har fastnat i just att det är carbonara. Du kan ju gå vidare från det här.
Nej, granis. Men jag har alltid tyckt om pasta carbonara, men nu vet jag inte. Det känns motbjudande på något.
Jag har det i...
Får någon slags avsmak.
Jag har det i låda, matlåda idag. Fast med halloumi istället. Det kommer slängas.
Vem av våra kollegor skulle smeta in dig?
Du och jag. I ett konferensrum.
Jag blir sugen på att ge upp sex överhuvudtaget när jag hör det här. Mm. Alltså, usch!
Vi andra kanske skulle äta upp carbonara, men du ger upp sexet där.
Carbonara-paret har, och det jag ska säga nu är en spoiler. Så om man inte har sett klart hela säsongen liksom.
Men när det här sänds måste man fan ha sett klart.
Då har det gått en vecka.
Ja.
De har fått barn nu. Och detta fick man se i det här sista Det hände sen-avsnittet. Och det är bland det obehagligaste jag varit med om. Själva liksom, förlossningen.
Visar de förlossningen?
De visade en del av förlossningen, ja. Från hans point of view.
Han hade en POV-kamera i pannan.
Han stod alltså vid fötterna under förlossningen. Nej, om man ska säga.
Hon hade akut kejsarsnitt. Så det är ett skynke. Förlossningen var tydligen jättejobbig. Och henne klandrar jag absolut ingenting för. Alltså, nej. Hon har gjort allt rätt. Hon är en jävla krigare som gjorde det här. Men han ska spela upp hur han lät. Och det här är alltså det absoluta ögonblicket när barnet är framme. Alltså det är första gången de ser barnet.
Nu är den här älskling. Nu är den på gång älskling. Den andas. Kolla. Där är den. Kolla. Det var en liten rakel.
Det var en rakel spektakel, säger han. Monotom.
Men är inte det där den rösten han haft hela tiden?
Jo, jag tänkte att nu blir du ändå pappa. Nu kanske någonting kan hända med ditt röstläge. Men nej.
Nu kanske en tår kan långsamt trilla ner.
Glöm det. Men att ha sinnesnärvaro och säga att det blev en liten rakel spektakel.
Det här var...
Det är något i hästväg när det kommer till konstigt. Men
det är topp 1 tråkigt sagt.
Ja, det är det. Det är inget liksom edgy rim han kommer med.
Kunde man ana sig till att han fanns lite besvikelse över att det inte var en son?
Ja, det kanske är det som gör att han...
Ja, jag vet inte.
De kanske visste i förväg.
Det jag vet är att han kommer vara världens mest överbeskyddande pappa. Det här var lite anmärkningsvärt. Men det är ändå inte någonting med vad som hände innan förlossningen. För det var en ännu konstigare grej som hände då. Mm. De höll ju graviditeten hemlig för omvärlden. Mm. I och med att liksom, de var tvungna att vänta in förra veckans Det hände sen-avsnitt. Men nu har de ju släppt bilder och sådär från allting som hände under graviditeten. Och det är en grej som verkligen fick mig att liksom tappa hakan. Det är ju vanligt med graviditetsfoton, ni vet. När kvinnan står där med magen och oftast naken och sådär. Mm. Ibland är killen med och typ...
Håller om.
Ja, typ. Precis. Jag tycker att det är ganska fint med de här bilderna. Men man gör väl det här för att hylla kvinnans kropp. Ante, att den går igenom stora förändringar och att den är cool och sådär.
Absolut.
Men vad gör då Arvid? Han står också spritspångande naken.
Lillen har alltså en dator med sig. Nu får nästan bli att vända på skärmen så jag får se. Ja, men för helvete.
Granis, du kanske kan beskriva vad du ser.
Det vi ser är kvinnan i fråga står med magen i all sin prakt och håller sig för brösten. Och Arvid är där spritt jävla språngande och pussar på magen. Och på bild nummer 2 så står båda två bakom ett träd och gör någon slags tittutlösning. Kan det inte vara att det ser konstigt ut om han står där i jeans och tisha och hon är spritt språngande?
Ja, men så hade det varit kanske att han hade kläder och kanske en uppknäppt skjorta. Jag vet, det känns så himla bara...
Ja, det kan se lite casual ut i alla fall.
Ja, men nu ser han liksom ut som Neck. nacken.
Ja, det är faktiskt riktigt obehagligt, men det är nog grönska där som döljer liksom könet också.
Ja, och det är liksom så oerhört porrigt i den här situationen som inte ska vara porrig.
Nej, exakt. Bara för att det är en naken kropp så måste man liksom inte sexualisera den.
Men hade man kommit undan med det här om de inte varit så sexuella innan? Är inte det bara att hans kropp känns otroligt sexuellt laddad?
Nej, alltså jag vet inte. Tjejer gillar inte ens när en man säger vi är gravida. Vad fan tycker de då om det här? Att han liksom så här, ja, vad fint att du är gravid, men har du sett den här kroppen då? Det kan ju inte vara okej, eller?
Nej, han kliver väldigt mycket in på hennes arena. Det är hennes fina stund.
Är det här någonting jag måste göra? Då blir det inga barn. Det blir ingen Lill-Hannes unge. Nej, det var bara någonting jag noterade som har gjort mig äcklad.
Tror ni att vi har sett det sista av dem?
Nej.
Jag ska avslöja att de har skapat en Instagram till sin lilla familj, som de heter.
Heter den Rakel Spektakel?
Nej, den heter starkare.familj. Deras bio är Arvida. De har kommit på ett nickname.
Fy fan, va?
Och så står det, ett brinnande hjärta, starkare familj, en pasta-emoji, carbonara-paret.
Nej!
En stjärn-emoji, från bröllop till vardag och fler äventyr. Och sen en bebis-emoji följt av Rakel.
Är det världens längsta bio?
Den är 4 rader. Och det här är sista gången jag är inne på den här profilen.
Det tror inte jag på.
Nej, det är det garanterat inte.
Ja, det här är en jävligt speciell grej, för jag har en kompis som, vi ska inte nämna några namn och vi kan inte säga vart detta utspelade sig ifall personen i historien känner sig utpekad. Men för ungefär 10-11 år sedan så var min kompis...
vänta, är det 10-11 år sedan så kan jag outa det?
Nej, jag vet inte vad hon heter ändå.
Okej.
Okay. Anyway, för typ 10-11 år sedan så var min killkompis och hälsade på en tjejkompis till oss gemensam i en stad i södra Sverige. Där tjejkompisen i fråga studerade. Och på kvällen sen så går de ut och då sätter tjejkompisen upp killkompisen med en tjej som hon känner. Allt flyter på bra, de fattar tycker för varandra och de går hem och påbörjar ett samlag. Men rätt vad det är, det antar att de börjar få upp någon slags tempo, så tuppar hon av. Min kompis ser hur hon slutar andas och liksom bara ögonen rullar bak i huvudet på henne.
Jävlar,
och han tänker, vad fan är det som sker? Och så efter 3 sekunder kör hon liksom så här. När hon tar ett djupt andetag så säger hon, ja, fortsätt. Och då säger han, nej, vi ska nog pausa lite. Vad är det som har skett här? Då pekar hon på ett R under sitt ena bröst. Ja, vänstra bröst antar jag. Och säger, ser du det här? Det här är ett R från en pacemaker.
Nej.
Den lägger av ibland.
Va?
Så hon har alltså dött under typ 3-4 sekunder.
Men är inte hela syftet med en pacemaker att de inte ska dö ibland?
Alltså jo, men... Jo, men alltså, han förklarade det där, men vi hade druckit en del. Och han hade ju googlat ganska mycket på pacemaker efteråt. Och tydligen så är det så att den ersätter inte på något sätt hjärtat, utan den hjälper ju då hjärtat om hjärtat har någon vajsing med sig.
Mm.
Det tar väl kanske någon sekund då innan pacemaker reagerar på att hjärtat prövar ett slag.
Jaha, så den liksom hjärtat pumpar på som vanligt och sen som det lägger av så märker det och då drar den igång. Det är inte hela tiden.
Så förstod jag det när han förklarade det. Men vi var fulla som sagt, så har jag fel så tar jag höjd för detta. Men... Och hon var liksom ganska casual med det där och bara, ja, vad fan, men sånt där hände ju. Och han var liksom så här, jaha, men han ville vara en good sport, så han fortsatte, men han sa att han kände ju liksom ingen njutning. Han var ju någon slags chock.
Han knullade ihjäl någon.
Ja, på vårt ograbbiga sätt som vi pratade på så sa vi att du har ju pippat ihjäl en brud liksom. Mm.
Jo, men sen så tvingade ju hon honom att fortsätta ligga med henne, så det är ju också ett litet övergrepp.
Ja, tvingade. Hon sa jag vill fortsätta och då ställde väl han upp.
Men vakna hon liksom, är hon kvar i samma liksom upphetsningsmode?
Han var ju inte det.
Nej.
Han hade liksom haft penis i ett lik i 4 sekunder.
Han blev ju nekrofil!
Om detta skojades ganska rejält i anslutning till att han berättade historien.
Jag tror att han inte blev en nekrofil. Om han däremot kom av att hon dog i ren liksom så här.
Åh nej!
Kan du dö igen?
Att helt plötsligt upptäcka den fetischen på det sättet kan ju förändra en människa.
Jag tyckte det var extremt anmärkningsvärt och jag har aldrig hört något liknande. Men finns det andra, man får väl ändå säga att sex är ett njutningsfullt sätt att dö. Då har man ju de facto knullat ihjäl sig själv.
Absolut.
Vad är liksom, skulle man vilja äta ihjäl sig? Alltså dö under tiden man äter sin absoluta drömmåltid. är det nice?
Ja.
Sett till att man kan gå bort i sjukdomar, man kan bli påkörd av en buss etc.
Ja, men om jag får välja mellan att liksom det sättet jag allra minst helst vill dö på, det är att om man sätter en stålhink mot magen fylld med råttor och så tänder man eld på ena sidan.
Mm. De äter i sin.
Ja, då dör jag hellre av att äta calzone.
Skratta så att man får annöd har man ju gjort. Men om man tar det ett eller kanske två steg längre, att man skrattar så mycket att man dör.
Då är det inte så nice.
Alltså, det är någon sån självkvävning.
Ibland när man skrattar så mycket så blir man orolig. För då får man ju ont inuti kroppen.
Ja, man börjar känna att så här, okay, nu börjar det bli inte bra.
Ja, det här kanske är ett tjockisproblem. Annars
förstår ingenting. Jag sitter och tittar upp i taket.
Men skulle ni hellre äta ihjäl er än att dricka ihjäl er? Alltså då tänker jag sprit och bärs liksom.
Ja, men det känns som att det föregås av en del mörker. Om man dricker såna mängder att man stupar. Det ser inte ut som på liksom filmaffischen till filmen En runda till. Alltså man är inte finklädd och assnygg och har ett glas i handen om man dricker ihjäl sig. Då ligger man ju kanske på en parkbänk någonstans.
Nej, man är inte som den där klassiska giffen på, du vet, Leo DiCaprio när han är The Great Gatsby.
Just det, skålar.
Så ser man inte ut när man dricker ihjäl sig.
Man ligger liksom i en 70 cm bred säng i handen utanför Stockholm och röker i sängen.
Men att ligga ihjäl sig är väl ett. Men, om jag slänger ut det här då, att pippa och äta pizza samtidigt, och då dö.
Har ni sett Seinfeld?
Ja.
Det finns ju en scen där George, som är min favoritkaraktär i Seinfeld, upptäcker
sticker
det
ut hakan.
Upptäcker det här med att äta och sex samtidigt.
She tolerated the strawberries and the chocolate sauce, but it's not a meal. You know? Food and sex, those are my two passions. It's only natural to combine them.
Natural. Sex is about love between a man and a woman, not a man and a sandwich.
Men då börjar han försöka maximera ännu mer. Så han ska lyssna på sport, äta en macka och samtidigt då ha sex. Jag ser framför mig någon sån situation för er två.
Ja, men liksom Lille, så du ser liksom AIK vinna Champions League.
Samtidigt som jag äter en calzone utan skinka.
Ja, ha sex.
This is the fucking Champions League. Ska vi ta och kolla ut lite i världen om det finns någon som kanske behöver vår hjälp? Har ni läst något? Hört något? Sett något?
Behövde inte titta så långt för att se liksom, Sveriges största nyhet förra veckan. Vilket var det fruktansvärda som hände på Gröna Lund. Det har ju generellt varit ganska otäcka dagar, eller veckor får man säga, ute på Djurgården här i Stockholm. Jag hatar ju att jag gillar det, men jag gillar ju att strosa runt där ute på Djurgården. Gå ofta promenader på hösten när löven faller och sådär.
Det är tyvärr, ska man säga, väldigt fint.
Fruktansvärt fint. Men det var ju liksom helt bedrövliga scener där när folk gick i godan ro utanför den oerhört dyra restaurangen Ulla Vinblad. När fem hästar, som någon hade liksom knutit fast utanför restaurangen, tog sig loss och gjorde kaos med hela Djurgården. Ni såg detta, antar jag.
Nej, jag missade det helt.
Nej, jag har läst någonting kort om det.
Det var alltså fem hästar som slet sig loss från att ha blivit fastknutna utanför den här restaurangen. Och två personer i 70-årsåldern skadades allvarligt. Så allvarligt att de var väldigt nära att dö. När detta spelas in så har de ännu inte dött. Så det verkar som att de här hästarna inte är några mördare. Men även om de inte dör så hade de kanske velat göra det. För att jag vet inte om man repar sig från det där. Det är inte liksom en absolut mardröm som besannas. Att se fem liksom oxtokiga hästar bara rusa runt och vilja liksom skada folk.
Men varför vill de skada folk? Hästar är ju jättesnälla.
Ja, men det är det här som är lite konstigt. För att det verkar som att det är ingenting som har utlöst den här paniken. Utan de har bara helt plötsligt fått en flip.
De är väldigt lättskrämda hästar.
Ja, men det här var alltså, det är liksom alla vittnen säger, det hände ingenting. Helt plötsligt så bara...
Sen är det väl också lite så, väldigt så 1800-talskt. Eller kanske ännu eller att ta hästen till restaurangen. Det har inte jag sett. Alltså, det gör de med Bröder Lejonhjärta när de rider sina gyllene tuppen eller vad fan det heter. Annars har man fan inte sett. De har ju till och med ett hästgarage i den filmen.
Men de här hästarna var knutna runt en påle.
vänta. Tror du att stall heter hästgarage?
Nu när du säger det sådär så.
Okej. Förlåt, skulle bara kolla. Förlåt, lilla morsan.
De här hästarna var knutna runt en påle. Och enligt ett vittne så slet den ena hästen med sig pålen och liksom sprang runt med den som en, liksom, som en mördarmaskin.
Han är nog sagt ringledare.
Ja, men exakt. Och liksom, ja, men tänk dig själv att du går runt på Djurgården Du tittar fram och det kommer 5 hästar. Alltså, du vet, så folk med barn och barnvagn, de har sulades in i närmsta buskar och liksom, folk var rädda för livet. Och det som är konstigast är, som jag sa, att de reagerade på ingenting. Mm. Man förstår om det hade varit en bomb eller en fyrverkeri eller någonting som hade gått om. Nu fick de bara liksom ett ryck. Och detta är då blåsat upp en debatt huruvida hästar är rimliga som djur. Eller om man liksom behöver göra någonting. Och komikern Jonathan Unge skrev en kolumn om detta i Aftonbladet, som har blivit oerhört debatterat. För att hästfolk är ju lite speciella. De älskar ju hästar.
Ja, men hästmänniskor är så otroligt lättkränkta. Men de är också väldigt organiserade. Det är därför de vinner det här Gärringpriset varje år.
De är extremt många, va?
Det finns inga som gillar någonting så mycket som hästmänniskor gillar hästar.
Och att försvara hästar.
Precis, och därför blev det ju debatt av detta. Jonathan Unges kolumn. Där han skrev att typ alla hästar borde avlivas.
Det blev debatt!
Riktigt så ska man inte. Han skrev så här. Det enda som är bra med den tragedi som utspelar sig på Djurgården är att den förhoppningsvis får folk att inse vilket fullständigt livsfarligt djur hästen är och att den bör förbjudas. Han skriver sen också så här, jag vet inte om det är sant, men han skriver i alla fall. För ett tag sedan skenade en häst på en finsk travbana. Den unga kusken släpades med, men vägrade släppa taget av den anledningen att om han hade gjort så hade det där psykot till djur antagligen hoppat upp på läktaren och sparkat ihjäl. Jag vet inte hur många i publiken.
Springer upp för ståplatsläktaren och man börjar sparka bakut.
60 döda.
Det är förskoleklassen, men nu jävlar.
Men de går ju inte att stoppa hästar. De är enormt stora och tunga och
ja,
starka.
Men är inte det ett stort problem för människan att vi har tämjt dem? Man ska väl inte hantera djur som är fysiskt starkare än dig själv? Typ en katt.
Det borde ju vara en regel att inte få köpa eller ha ett husdjur som du inte kan brotta ner. Och kanske att man får göra något test emot husdjuret innan du får köpa.
Svårt att man köper en valp dock.
Lätt att vinna.
Men ja, den här mardrömmen som besannades var ändå ingenting jämfört med vad personerna i ubåten som sjönk vid Titanic kan ha råkat ut för. Åtminstone enligt en person på Flashback. Alla har hängt med i ubåten som försvann vid Titanic. 5 personer dog. Miljardärer, jättesynd om dem. Men Flashback är ju speciellt. Och så fort någonting händer så blir ju alla liksom extrema experter i det ämnet. Förra veckan var ju varenda man i Sverige expert på ubåtar och vattentryck och sånt. Sen så kunde alla allt om Wagnergruppen och situationen i Ryssland. Nu är alla expert på berg- och dalbanor. Och betong och liksom bultar och sånt där. Flashback är verkligen högt och lågt. Men det var en person som hade en teori om vad som hände med den ubåten som fan var helt otroligt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag vet inte om Lillen fortfarande är bakis efter borta matchen mot Malmö FF eller om han bara skäms för mycket efter AIKs dunderförlust med 5-0. Han kunde i alla fall inte komma in till jobbet idag för att spela in sponsor för Hyper, så det är jag som hoppar in och vikarierar. Men oraklet från Ösmo har såklart slängt ett öga på oddsen och godkänt, så helt föräldralösa är vi inte. Innan vi går in på vad vi tippar så vill jag passa på att säga att Lillen inte är någon expert och det är verkligen inte jag heller, så spela bara för pengar som du har råd att förlora. I helgen så tror vi i alla fall att Newcastle vinner mot Burnley. Där har ju Alexander Isak för övrigt precis gått om Zlatan som en svensk som gjort mest mål på en Premier League-säsong med hela 18 baljor. Stort grattis till honom. Vi tror också att Man City tuffar vidare mot en kanske oundviklig ligaseger och att de gör jobbet med ett par bollar mot småkrisande Wolverhampton som precis har 4 raka matcher utan vinst. På På söndag tror vi också att Liverpool är revanschsugna efter en snöpnig förlust i Merseyside derbyt och att de vinner mot Tottenham som kanske fortfarande är ur fas efter sin egen derbyförlust mot Arsenal. Den här trippen har Hyper boostat upp till hela 5 gånger pengarna och de hittar det under boostade odds på hyper.se. Du kan också klicka dig vidare i länken i beskrivningen till det här avsnittet så kommer du direkt till kupongen. Självklart måste du vara 18 år för att spela, regler och villkor gäller och behöver du hjälp med ditt spelande så finns stödlinjen.se.
Roligt. Det är användaren Johan Underline 08 som alltså helt oironiskt lanserar följande take om vad som kan ha hänt med ubåten som försvann. Jag har en teori, börjar han. En blåval kan bli 30 meter lång och är ganska gigantisk samtidigt som Titan, som ubåten hette, kanske ser lockande ut för valen och den har då velat para sig. En blåvalsnopp kan bli gigantisk och med denna så har han knullat sönder glaset. Då har det antingen läckt in vatten och den drunknade, eller så fastnade valsnoppen och tätade igen hålet. Eftersom att det är sånt tryck och det blir en tryckskillnad så sugs penisen in, tätar hålet, men samtidigt så suger tryckskillnaden ut all valspermie. Det kan vara upp till 1500 liter sperma. Och de drunknar således i sperma. Jag vet inte hur trycket fungerar där riktigt med valpenisar. Det var bara en tanke. Punkt, punkt, punkt. Men säg att sperman inte ejakuleras utan att valens penis tätar igen hålet och är fast på grund av trycket. Valen får panik och simmar därifrån. Därför omöjligt att hitta båten. Sedan tar syret slut. Det är en otrolig bild man får i huvudet när blåvalen liksom simmar runt med ubåten som någon slags gigantisk kondom på den här ännu större valpenisen.
Men också att den skulle ejakulera för att den blir avsugen av lufttrycket inuti ubåten.
Det är alltså upp mot 1500 liter sperma.
Men hur kommer man på en sån här tanke?
Nej, men alltså den är också så här. Den är ganska välskriven och lång. Och han har ju lagt tid på det här.
Men det lyfter ju frågan om man hellre skulle drunkna i vatten eller i valsperma.
Valsperma, coolare. Plus det kanske sker någon typ av, alltså dör man i vatten, alltså man lämnar inte så styggt lik efter sig.
Vattensvullen och exakt, äcklig, exakt. Liksom.
Men valsperma kanske fungerar balsamerande på något sätt, så att man blir liksom som immun, man är helt intakt.
Så du är expert på valsperma?
Nej, det var blott en tanke.
Hur som helst så hade jag nog hellre inte dött av valsperma än att dö i det.
Ja, det är två mot en här alltså.
Va?
Ja, jag får se om vi besegrar.
På tal om flashback så har jag ju hängt där mycket nu efter Gröna Lund-olyckan, den så oerhört tragiska olyckan där en kvinna gick bort vid inspelningstidpunkt åtminstone. Mm. Är det dödsfallet som finns. Det här är känt så himla nära på ett sätt. Alltså, jag bor väldigt nära. Min syrra, hennes barn var där någon dag innan och det känns obehagligt allt med det här.
Jag tror att det känns obehagligt för nästan alla i Sverige och, ja, och speciellt Stockholm eftersom att det just är så nära med Gröna Lund och allting. Så det är klart att man blir drabbad.
Verkligen, men jag har nog plöjt 300 sidor på Flashback om det här för att jag har liksom varit så oerhört intresserad av det. Vill ni gissa lite liksom, var diskussionen har hamnat? Om vems fel detta är?
Invandrarnas.
Invandrare är nummer.
Men vad fan?
Ja, men de lyckas alltid, vad man än läser så spinner de det till att hade vi inte haft stor invandring 2015-17 så hade det här aldrig hänt.
Det är invandrarens fel på så sätt att de är så stökiga. Vilket gör att personalen har tröttnat och därmed inte lika noggranna. Många tycker också att det är Gretas fel.
Vad fan?
Och den kanske mest intressanta teorin som har liksom, den är ganska populär på Flashback, det är att det är vårt egna fel. För att Sverige har blivit för feta. Tydligen har Sverige gått upp 10 kilo i snittvikt sedan 1988 då jätten lanserades. Detta har lett till ett tryck som till slut gör att liksom allt skiter sig. Detta tror jag inte på. Flashback är ju väldigt bra på vissa saker. Alltså det är ju många som kan sjukt mycket där om besiktningar och vad som är rimligt och sådana saker. Men många är också helt dumma i huvudet såklart. Och mycket går inte ens att nämna här för att det är för okänsligt. Mm. Men för att ge ett litet exempel då. Personen som har dött är en kvinna i 35-årsåldern. Hon är alltså född 1988. Det är samma år som Jetline lanserades på Gröna Lund. Det fick en person att skriva följande. Intressant att hon var 35 år, alltså lika gammal som Jetline. En annan person svarade då. Kan vara en ren slump, men visst otäckt sammanträffande.
Men vad fan?
Så
det kan vara en ren slump.
Väldigt tydligt här att det är flashbackare som är dum i huvudet. Vi skrattar inte åt den här otroliga tragedin.
Det är väl klart att vi inte gör. Det är för mörkt alltså. Det är för mörkt. Och vi lider såklart med alla inblandade.
Jag har kommit över en studie, eller rättare sagt Aftonbladet har kommit över en studie om svenskars onanivanor.
Det var professor Granfors i
sexolog Granfors.
Jag har runkat 24 gånger och nu ska jag berätta vad som hände.
Jag kom hem.
De andra tre var som han Arvid i giftförsörjningen, han väljer att inte komma. Jag sprang på en artikel i Aftonbladet om hur svenskars onanivanor ser ut. Och det är då Lelo, det här sexleksaksföretaget, som tillsammans med Kantar Sifo har frågat 1000 personer från Sverige i åldrarna 18-79 om deras onanivanor. Och hur ofta tror ni att genomsnittssvensken onanerar?
2 gånger i veckan.
Oj, det var lite. Ska vi säga 4 gånger i veckan.
Ni har väl båda rätt, för 26% har svarat några gånger i veckan. Då är det 34% av männen har svarat några gånger i veckan och 16% av kvinnorna. Däremot har 35% av kvinnorna svarat att de gör några gånger i månaden. Men 18% av männen har svarat att de gör några gånger i månaden.
Hur mår de männen?
Som bara onanerar några gånger i månaden.
De mår mycket bättre än vad genomsnittlig person i den här podden.
Det är väl ganska låg ribba för just detta. 8% av svenskarna onanerar aldrig.
Man måste väl också tänka att det finns ett litet mörkertal här, för att vissa tycker att det är pinsamt att svara på frågor om. Även om man är anonym typ.
Men är det inte mer pinsamt att svara att man aldrig onanerar än att man gör det ibland?
Det beror
ibland
på i vilken kontext man befinner sig, tror jag. Sen var också de äldsta, var ju då, och det var alltså upp till 79 år. Så vissa kanske har liksom gått över krönet.
Ja, fast dementa, de fan älskar onanera.
Jo, men det kanske kommer, man kanske får någon slags revival då. När du...
Men vissa kanske inte kan heller.
Exakt. Vart i Sverige har man testat analsex med en annan person och gillar det i högst utsträckning, tror ni?
Birger Jarlsgatan 48.
Vi sitter på 43. Vilka sitter på 48?
Ja, en Hägerfors bor.
I norra Sverige, där har 28% testat analsex med en annan person och tyckt om det.
Hur många har testat det och inte tyckt om det? Är det
resterande? Ja, 72%. Det här är en ganska konstig fråga. Vilken tid på året är vi som kåtast?
Det borde ju vara på sommaren.
Lägst procent har svarat under Halloween och vid skatteåterbäringen med 1% vardag. Och på skatteåterbäringen, då är det 2% av männen har svarat att de som allra kåtast på året. Medan 0% av kvinnorna har svarat.
Ja, men det köper jag ändå. Man får pengar, det är lite skjuts i kroppen.
Det är väl oftast vår kanske också.
Ja, det är det. Jag skulle säga att jag är som kåtast under skatteåterbäringstiden.
36% har svarat på semestern. Så sommaren är väl rimligt att anta. Vid årets första dag med snö har också 1% svarat. Förvånansvärt höga procent, 6 stycken, har svarat vid uteserveringspremiär.
Men det är oerhört specifika svar.
Allsvenska premiären.
0%.
Då är man för full.
I så fall dagen efter.
Ja, verkligen. Dagen efter hemmapremiären.
Om man har vunnit.
Vart onanerar man mest då i Sverige? Det är en stad alltså, inte region.
Känns som Göteborg.
Korrekt. 47% onanerar några gånger i veckan eller oftare. I Stockholm är det motsvarande siffra 43% och i Malmö är man asexuell, för där är det bara 37% som onanerar några gånger i veckan eller oftare. 1% fantiserar om sitt jobb när de onanerar.
Vänta, om att utföra sitt eget, inte att ligga med någon på jobbet utan själva jobbet, sitta och mejla.
Ett alternativ var kollega, och det tänker 8% på.
Ja.
Och det känns väl fair, men jobb.
Man kanske har ett sexigt jobb.
Vilket yrke skulle det vara? Gynekolog.
Hörrni, nu har det blivit dags för mitt favoritsegment i den här podden, när vi får svara på era fantastiskt smarta, dumma och intressanta frågor. Den första frågan kommer från Anders, och den är så här: hur gör jag slut med min farmor?
Flytta från Vetlanda, eller vart fan du är.
Nej, han menar väl inte i något slags relationssyfte. Eller?
Nej,
han
är inte på... det känns mer fair.
Du trodde att de var ihop.
Ja.
Ovanlig öppenhet.
Det beror på hur länge de har varit ihop. Ska han skicka ett sms eller måste det face to face? Nej, vi antar väl att det här är en person som har en relation med sin farmor, en vanlig relation med sin farmor, och inte vill ha den relationen längre. Har du varit med om någon liknande någon gång, Granis?
Nej.
Säg att den här relationen ger inte mig någonting längre. Så tyvärr så... Jag tar gärna arvet sen, men...
Hon kanske börjar bli tossig i huvudet om det är en farmor. Ja. Hennes ålder framgår inte. Det kanske man kan uttala sin oro till någon förälder kanske, som får styra upp det där och skicka in den på hem.
Eller om de är riktigt virriga så kan man säga, vem är, jag är inte din, jag är inte ditt barnbarn.
Nej, så går man bara ut i bilen.
Man gaslightar henne ordentligt. Vem är du egentligen?
Nej, alltså det här är inte ditt barnbarns nummer, sluta ring det.
Ja, om hon är så, skit i det bara, det behöver inte ge någon förklaring. Så det är bara skita i det.
Alltså ghosta.
Mm, ghosta farmor.
Ghosta sin farmor. Det är tips man inte får i andra poddar.
Krille undrar, hur går jag ner i vikt och samtidigt behålla någon glädje i livet?
Det går inte. Det går inte att hitta den balansen.
Det är visst. Jag har haft ett jävla kanonår, skulle jag säga. Och jag har gått ner 7 kilo. Nu efter midsommarhelgen är det nog mer 5 kilo jag har gått ner kanske. Men ändå. Ja,
men du jojo och bantar ju på ett sätt som helt liksom...
Det är sunt. Det är jättebra.
Det är från månad till månad. Det är tvåsiffrigt ner och sen tvåsiffrigt upp.
Sen jag gick ner under tvåsiffrigt i år har jag inte kommit tillbaka.
Du visade ju upp en bild precis innan podden började på någon slags midsommarbild. Hur länge sedan var det?
Det är 2011. Då vägde jag 20 kilo mindre än vad jag gör nu och sa jag ska inte gå upp ett gram till.
Men har du varit lycklig? Har du haft glädje i livet sedan 2011?
Ja, måttfullt.
Men berätta då, för jag håller med Krille om att det är svårt att gå ner i vikt men fortsätta vara glad i livet.
Målet är ju att vara extremt hård mot sig själv under veckodagarna och då äta inte så mycket när man väl äter, ät nyttigt som fan och rör på dig så mycket kroppen bara håller. Och sen får man hålla tummarna för att man går upp så lite som möjligt under helgen när man dricker och äter. Ett tips är att om man blir inte så full på fredagen så kan man gå ut och jogga på lördagen också innan man börjar supa igen.
Så här 5-2-metoden fast mer att du super på helgerna.
Ja, kanske om det är det som är 5-2-metoden så absolut.
Det är inte.
Det här är då en hemmasnickrad diet av mig själv.
5-2 är att man äter 5 dagar i veckan och 2 dagar så fastar man helt.
Men du äter 5 dagar i veckan och så svinar du 2 dagar. Ja,
det är någon slags superomvänd 5-2-diet.
Nej, men där har du Krille. Facit.
Min pappa kommenterar min tjej i morgonrock och säger saker som sexy eller oj vad fin. Är det okej? Okay? Från Anonym.
Nej.
Vad är det för farsa?
Alltså, farsa som är sköna så här är väl en sak, men det där är bara...
Nej, det börjar tassa in på något annat som...
Men var är gränsen? Kan den säga, oj vad fin?
Inte om personen i fråga kommer ut i morgonrock. Om man gifter sig så kan ens pappa säga, för vilken vacker brud.
Mm.
Till ens tjej.
Ja, exakt. Vad fin du är idag.
Mm. Alltså på, bara på själva giftermålsdagen.
Ja, på den glädjens dag. Alltså jag, när hon är liksom supersminkad och har värsta klänningen och värsta håret och allting.
Men du får inte säga, oj vad sexy du är.
Nej.
Nej, typ, men, eller säga...
Nu får man rabarbersvärd.
Men det, jag förstår också att det är ganska jobbigt samtal att ha med farsan. Så här, farsan, fan, kan du sluta kåta upp dig på min brud? Eller?
Så man sätter sig ner med farsan och tar det snacket bara.
Du kan ju också kasta din brud under bussen och säga hon tycker att det är skitjobbigt när du säger så här, sluta med det.
Ja, för det får ju förhoppningsvis ännu starkare effekt.
Kan det vara hennes fel?
Sluta alltså liten morgon.
Ja, vad har hon på sig? Vilka sport hade blivit mest intressanta om de startade egna ligor där man fick ta hur mycket steroider man bara vill?
Jag tänker rent spontant på amerikansk fotboll. Vilka jävla smällar. Hockey samma sak. Alltså de smäller på varandra och så alldeles fruktansvärt i full fart och de väger 100 kilo.
Alltså det jag tänker på i så fall med amerikansk fotboll, det är roligt för de är ganska olika stora. De som är defensiva är ju skitstora. Ja. Så ska de vara små och snabba de andra. Så de kollisionerna kan ju bli extremt liksom våldsamma.
100 meter.
All friidrott.
Alla under 9 sekunder.
Men finns det något liksom världsrekord i? Alltså någon borde ha gjort det. Någon borde ha sprungit 100 meter snabbt en kamp på steroider. Finns det?
Ja, det är ju klart. Det är jättemånga dopade som åks fast.
Frågeställaren här har ju rätt. Det hade ju varit intressant med ett mästerskap där man fick ta hur mycket som helst.
Men frågan kom ju också för att det kom ett förslag i helgen om att det startas ett sånt här mästerskap.
Oj, varifrån kom det förslaget?
Det vet jag inte. Jag antar Ryssland.
Men på tal om frid och spjut hade det varit mäktigt att se.
Jävlar!
Någon som bara sular ut spjutet från Ullevi liksom rakt ut på avenyn. 300 meter.
Tre dödsfall. Ja.
Rakt in i någon sån här hotellobby.
Okej, nästan egentligen en tvåpartare, men jag börjar med den första. Stämmer det att Granis har bott i Finland? Frågar Sparris Hilton, vilket är ett otroligt namn.
Nej, jag har aldrig bott i Finland. Jag har tillbringat väldigt många somrar där. Mina 15 första somrar var helt och hållet förlagda till norra Finland.
Och du talar finska såklart?
Nej.
Inte ett ord.
Finlandssvenska. Alla vi tre här är ju finlandssvenskar i viss mån.
Stämmer.
Och ingen kan finska.
Inte ett ord.
Och då till andra delen. Vilken kombination av öl och sprit är bäst slash sämst i bastun? Undrar Holmgång. Granis, du har ändå varit många somrar i Finland.
Ja, men det var ju innan jag var av drinking age. Jag vet, någon gång har min morfar smugglat till mig en Karho 4.7. Men annars var det fan ölfritt i bastun för min del. Sprit är väl rent spontant en ganska dum idé i bastun med tanke på hur oerhört full man blir i bastun.
Vi har ju bastu i vårt lägenhetshus. Och i samband med en bastudag som jag och en kompis hade tidigare året, så sa jag så här: fan, men ta med dig en platta så kör vi liksom. Men då somnade han, glömde gå till bolaget och kom istället med varm rom och cola. Det var ju en mardröm. Det var extremt äckligt. Så den rekommendationen, varm rom och cola i plastglas, rekommenderar jag inte. Däremot vilken kall öl som helst.
Efter ett och ett halvt år av att odla fram ett helskägg av bekväm storlek så satte tjejen ner foten och började sexvägra tills jag ansade skägget. Jag vill ha skägg, men jag vill såklart som fan också ha sex. Vad ska jag göra? Hälsar en anonym.
Det här är lite vanskligt.
Svårt.
Min sambo uppskattar kanske inte min mustasch så mycket, men det är inte tal om någon sexvägran, så att det har ju liksom gått att liksom ignorera frågorna om när ska du raka dig egentligen.
Det kanske är för att den kittlar lite skönt.
Detta förblir okommenterat.
Men den är ju väldigt hyllad här bland dina kompisar och kollegor. Alla älskar ju din mustasch.
Vi pratar om det. Mustasch är en sån grej som killar tycker är snyggt på killar. Men som tjejer gärna inte ser.
Men det är också unikt om den här tjejen, för att många tjejer gillar ju skägg. Alltså för att många ser ju extremt unga ut. Barnsliga utan skägg. Så jag tycker att här är det nog hon som behöver ta hand om sina problem och inte du som behöver ta hand om dina. Alltså om du vill ha skägg så ska du ha det, för det är nästan alltid snyggare med skäggen utan också.
Ja, och jag har svårt att se att det skulle tas emot så bra om en kille började sexvärda för att en kvinna gjorde något på sitt utseende.
Nej, så är det. Lägg över det helt. Eller ställ något helt orimligt krav.
Se åt henne att raka sig på huvudet.
Ja, annars sexvägrar du.
Mm.
Mardröm dock om hon gör det, för då kommer jag vara tvungen att göra slut.
Hur långt får hårfästet krypa upp innan man måste raka av det? Hälsar synd om män.
Mm. Det är svårt att sätta någon så här fast längd i centimeter.
Ja.
Däremot, om du funderar väldigt mycket, har det krypit upp för långt nu? Då har det troligtvis gjort det.
Nej, men vad fan, det är väl som Lillen säger. Känns det som att det kanske börjar bli dags, så har det nog passerat.
Och man kan alltid sätta sig med någon man litar på, så kan man fråga så här: du, helt ärligt nu, jag blir inte ledsen någonting. Mm. Behöver jag raka mig?
Mm.
Skicka ett DM till Lillen så kommer han säga bu eller bä.
Ja, så kan vi verkligen göra.
Och börja be om bilder från följaren.
Och om det är någon brud som lyssnar och... Klipp bort.
Larsson med Zäta skriver så här: jag får stånd när jag går förbi fiskdisken på ICA. Är det dags för mig att ta tag i min sexsituation? Granis, du brukar få stånd på ICA, eller hur ser det ut?
Nej, inte superofta faktiskt. Men jag antar då att han menar att det är någon slags...
luktassociation.
Ja, och doft kan ju påverka väldigt många sinnen på väldigt många olika sätt. Så om det är så att han känner att han vill stoppa kuken i en torskfilé som har varit djupfryst i ett halvår, så kan det nog absolut vara dags att se över sexsituationen. Svar ja.
Om man frågar, är det dags att ta tag i min sexsituation, så är väl svaret nästan alltid ja.
Exakt, det var som frågan om hårfästet. Ja. Behöver du ställa frågan, så är det nog way beyond punkten av att ta tag i den.
Anonym har skrivit till oss: jag dricker en platta bärs varje helg när jag renoverar min familjs hus. Men jag dricker inget på vardagarna, för då jobbar jag som snickare. Men det känns roligare med lite öl i kroppen när man grejer hemma. Men då är frågan om jag räknas som alkis eller inte. Han säger också att han inte blir dum eller otrevlig när han dricker. Ha det gott, hej, älskar redan podd.
Den alltid lika viktiga brassklappen för hantverkare.
Är man alkis om man dricker en platta bärs varje helg när man renoverar sitt hus?
Nej.
Nej, det är klart som fan för mig inte. Man måste väl få lite belöning när man gör tråkiga saker.
Ja, vadå, 24 bilar i veckan. Alltså vad fan, utslaget på 7 dagar, det är knappt någonting. Det är 3, någonting öl om dagen.
Och så länge han inte dricker när han är snickare på riktigt. Det är väl då det kan bli lite halvproblematiskt.
Exakt, sen också man ska hantera liksom större typer av sågar. Motorsågar kanske man inte ska göra efter 23.
Om jag skulle bygga ett hus eller en ställning eller någonting till min familj och göra det när jag var full, skulle inte jag vara orolig för att det rasar ihop? Liksom att man är kanske inte lika bra som i sitt vanliga yrke.
Han jobbar ju som hantverkare till vardags.
De har koll på det.
Ja, för sig, med det tankesättet, du kan ju Formel 1-förare få köra fulla. Men
det är väl lite skillnad. Alltså så här, han dricker en platta, han kanske börjar på fredag kväll, lite smått.
Ta 6 öl.
Ja, då är det liksom 9 öl utspritt över en hel lördag med han mamma snickrar lite. Mm. Jag ser inte problemet. Jag dricker ju en platta öl och gör ingenting. Det är väl värre.
Ja, han gör ju något nyttigt också.
Ja, verkligen.
Ja, exakt. Annars kanske inte blir någon renovering.
Om man känner att det blir problem sen han inte längre renoverar utan bara fortsätter liksom gå igenom varje lördag söndag med 9 bira.
Och det kan bli så där, du vet, som man tar en öl så blir man sugen på en cig. Att om man börjar så här spika in en spik, då blir han sugen på en öl.
Knepig situation på jobbet.
Peter, vi har renoverat färdigt för 2 år sedan. Håll käften!
Okej hörni, då tänkte jag att det är dags för den sista frågan. Den är från Glenn. Fisa varje gång ni kommer, eller komma varje gång ni fiser?
Fisa varje gång man kommer, tror jag.
Men det blir också en riktig stämningsnöd. Man börjar fladdra varje gång.
Jo, man är någon typ av förhållande kan man ju prata om.
Men då blir det väl komma varje gång man fiser.
Det blir många kom.
Ja, men vadå, det är väl bara härligt.
Ja, men jobbigt om...
Man tar med sig extra jarliga bara. Extra kallingar och våtservetter som är klar sen. Jobbigt om man får typ så här, man har fått en så här typ tackling på hockeyn eller fotbollen eller någon, så att det har kommit en prutt.
Om det har hänt någonting i ert liv som ni behöver hjälp med, så kan ni såklart nå oss på Instagram.
Det heter jag Lilhannes.
Och jag heter A. Granfors.
Och jag heter Anders_Loof. Ni kan såklart också mejla oss på newplay@newsnet.com.
Och glöm heller inte att kika in den skratta förlorars Instagram, där vi lägger ut grejer titt som tätt.
Och ni glömmer inte bort att tipsa precis alla ni känner. Jag skiter om det är kusiner, farmor, vad det nu kan vara. Tipsa alla. Vi måste ha fler lyssnare så vi kan få spons och tjäna pengar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.